Ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2. Det här är en radioutbildning mellan Arlanda gymnasiet och Radio Sigtuna. Mitt namn är Filip Sivander.
Mitt namn är Viktor.
Och mitt namn är Gustav. Vi går som sagt sista året på mediautbildningen på Arlanda gymnasiet. Och en av uppgifterna är att vi ska hålla en radiosändning. Vad är våran plan, Viktor?
Vi tänkte snacka lite film framförallt. Och vi kanske spårar av lite och snackar lite saker runt omkring filmen, lite tema och så vidare.
Och vi snackar just film just för att vi har en ganska intensiv relation med just film, skulle man kunna säga.
Ja, vår utbildning är ju en ganska stark koppling till just film och musik, skulle jag vilja säga.
Ja, vi läser ju till exempel animation, medieproduktion, vilket är den här linjen som har det här projektet. Men vi ska väl bara komma igång helt enkelt.
Yes. Filip?
Yes, då kommer vi köra vår första låt, vilket kommer vara Candyman av Zed. Living for tomorrow, lost within a dream, trying to find the answer to the question, and it seems love makes the world feel good. Singing in the moonlight, dancing in the rain, let the sun shine through to lift your spirit once again, 'cause love makes the world feel good. Chasing after rainbows somewhere in the sky. Välkomna tillbaks. Det där var Candyman av Zed. Och nu tänkte vi snacka lite här. Så Viktor, vad står på menyn?
Jo, första filmen vi tänkte snacka om är då Den gröna milen. Och för er som inte har sett den, så tänkte Gustav dra en liten recap på vad den handlar om.
Okej, väldigt kortfattat. Den är baserad på en väldigt bra novell av Stephen King. Och jag tror vi alla vet vem Stephen King är. Han har bland annat skrivit The Shining, många bra böcker. Den här filmen kom ut 1999 och regisserades av en av hans nära kompisar faktiskt, som har gjort många Stephen King filmversioner. Och historien följer då en, i USA har man ju dödsstraff. Vad heter det med ett finare ord?
Det heter väl dödsstraff?
Nej, men jag menar själva processen.
Oj, det vet jag faktiskt inte.
När man... Ja, men i alla fall, en kille jobbar på ett fängelse som har då hand om avdelningen där de som snart ska avrättas bor och lever ut sitt sista år egentligen. Och då lär den här vakten känna en kille som visar sig ha övermänskliga förmågor. Väldigt kortfattat. Och det händer massa saker. Den här killen som har övermänskliga förmågor visar sig inte riktigt vara den man tror han är. Och jag minns när jag såg den här första gången, var jag då typ 7 år. Väldigt stark film. Bra soundtrack också. Eller vad tycker du, Victor?
Ja, jag tror det var så här. Första gången jag såg den så var jag också runt 7-8 år, tror jag. Och man förstod den nog inte riktigt första gången man såg den. Jag tror det inte var förrän kanske jag var en 12-13 där någon gång jag kollade på den andra gången och fick en bättre uppfattning av vad filmen handlade om.
Ja.
Jo, alltså jag håller med dig. Det ligger ett väldigt djup inom den filmen. Mm. Handlar om, jag tror det är liksom den här, det är liksom djupet ligger, det är ju den här stora killen som kommer in. Många tror säkert att han är väldigt liksom våldsam och arg. Han ser liksom väldigt så ut, men han är egentligen väldigt snäll. Han är liksom, han är egentligen lite liksom skadad från sin barndom, skulle jag säga. Den liksom,
ja, lite... alltså filmen framställer ju honom som väldigt godhjärtad liksom, ja. Och snäll mot alla runt omkring sig.
Och den här filmen rör ju ämnen som är väldigt diskuterade idag. Till exempel rasism. Det är väldigt, den här utspelar sig på 1930-talet i ett väldigt segregerat USA. Och det ser vi ju idag med flyktingkrisen och liknande. Eller håller ni med? Det känns som det är ett bra budskap.
Ja, alltså det går ju absolut att dra kopplingar liksom till flera historiska händelser och den här filmen.
För är det inte det film egentligen är till för? Att lära oss något i slutet av dagen.
Jo, jag tycker filmen, alltså jag tycker filmen, man kan verkligen leva sig in i hur det var då och liksom hur du var liksom i fängelset där och så. Jag tror också det är en stor del av film att man vill liksom, man vill kunna leva sig in i hur det var i filmen liksom, hur världen utspelar sig, hur fängelset fungerar. Jag gillade verkligen den filmen. Mm. Den rörde mig.
Man knyter ju verkligen an till alla karaktärer i den filmen. Alla är ju väldigt, vad ska man säga, välbeskrivna liksom och mycket personlighet.
Ja, det kanske är dags för en till låt.
Ja. Yes, då kommer nästa låt vara Savage av Witten och Flux Pavilion.
Got me loving in the morning. Got me singing in the pouring rain. Got me wrapped around a finger. I'm perfect in the palm of your hand. Message couldn't be much clearer. Like a metaphor, make-believe. If somebody would've pinched me, now would be the end of this dream. Well, pardon my manners, just something about you turns me to a savage. If I'ma be honest, I can't help but stare. Yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage. To a savage. If I'ma be honest, I can't
help but stay. Yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage.
Ja, välkomna tillbaks. Det här är Radio Sigtuna och ni lyssnade precis på Savage med Flux Pavilion och Viten.
Ja, och då var det ju så att när vi satt och skulle bestämma filmer som vi skulle prata om, så insisterade Filip på att ha med Fight Club. Dels för att den kom ut samma år som The Green Mile, så att man kanske skulle kunna prata, ställa dem sida vid sida. Problemet var att varken jag eller Victor har sett den filmen. Så då kanske du skulle kunna berätta för oss lite plotten och kanske lite kuriosa.
Jo, Fight Club är ju en film som handlar om en kille som, han lever ganska simpelt. Jag vet inte, han har nog lite svårt så i livet tror jag. Och sen så helt plötsligt så träffar en kille på en klubb. Och den killen, han är liksom såhär bara, du är arg inombords. Du vill komma, du måste liksom blow steam. Så han tar med honom till en klubb som de kallar Fight Club. Där inne
så... Ställa namnet?
Ja.
Okej.
Okay. Själva klubben i där heter Fight Club. Och då när de kommer in där så ser han att det är bara massa folk som... Alltså de slåss. Det är en mot en och så slåss de bara liksom. Tills den andra inte klarar av mer. Och sen liksom... De är där och så efter ett tag i filmen så... När de går där så märker han bara att det är något konstigt med den där killen. Han är inte riktigt så som han säger att han är och så. Och så fortsätter de genom filmen, de är där och han märker att han blir kopplad till hans familj, tror jag. Han blir kopplad till originalkaraktärens familj och han blir...
Men jag har tänkt på det här, för jag såg nyligen Gudfader för första gången. Och vi alla borde ju veta att det är, många säger att det är den bästa filmen som någonsin gjorts. Ja, och jag tror att det är lite samma sak med Fight Club, att då har man så sjukt höga förväntningar. För att när jag såg Gudfadern så tyckte jag att den var ganska medioker. Och jag undrar, tror du att det skulle vara så om jag såg den nu för första gången?
Ja, alltså det beror väl helt på hur man gillar gamla filmer skulle jag säga. Jag gillar filmer som är från förut. Jag tycker de har väldigt bra historia inom filmerna och det är oftast kopplade till historiska event. Som till exempel Braveheart, den är kopplad till Skottland och hur de blev fria från England. Och det här med själva Fight Club har väl ingen direkt historisk koppling, men den är ju väldigt bra. Det handlar ju om han som, han har ju, det visar sig i slutet av Fight Club att han, det är egentligen bara en påhittad karaktär. Det är egentligen han själv som slåss.
Exakt, för jag har ju börjat kolla på Fight Club ett par gånger, men jag har somnat ifrån den varje gång. Men det som jag har hunnit uppfatta, det är att på något sätt är han ju i alla fall psykiskt sjuk, Jonte. Och liksom skapar det här egna universumet liksom.
Jo, det är det som är grejen. Och det som är så bra med filmen tycker jag, det är ju ja, själva quoten som kommer därifrån. The first rule of Fight Club is that you don't talk about Fight Club. Det är väldigt så känt quote från en film. Men själva liksom, det som är så bra från den är att jag själv skulle inte kunna förvänta mig hur att han, den här killen är en, han är egna personen, att det är bara en kille som han har hittat på, att egentligen är det. För jag tycker man får hints i filmen när jag har sett den flera gånger, men första gången jag skulle aldrig kunna tänka mig att det verkligen är så.
Men så det är inte att han är psykiskt sjuk, det är inte något som lämnas öppet i slutet av filmen, utan man är helt säker på att han är det, eller?
Ja.
Det är liksom okay. det är bara en stor plot twist hela filmen. Allt ja. Bara vänds i slutet upp och ner och egentligen så var ingenting där från början. Det är
men är det därför den är så uppskattad eller liksom är det den stora, är det det som är bäst med filmen, just den plot twisten i slutet, eller är den bra för övrigt genom filmen?
Alltså jag tycker att det bidrar en väldigt stor sak till filmen. Men sen är ju själva filmen väldigt bra. Det är mycket som utspelar sig i filmen som gör att man liksom vill fortsätta kolla. Men plot twisten, det är ju självklart den mest saken som är det bästa i filmen. Men Gustav, jag hörde att du pratade lite om Gudfadern. Jag har inte sett den filmen, så skulle du kunna berätta lite om den?
Du behöver inte se den. Jag tyckte den var dålig på riktigt. Och jag vet att Victor blir sur när jag säger det. Jag tar inte grej om den.
Ja, men... ja, jo. Jag är inte riktigt beredd att hålla med i det. Enligt mig så är det ju absolut en av de bättre filmer. Det är just det här klassiska gamla stuket liksom, på allting, som får den att liksom bli charmig på något sätt.
Ja, den var ju bra, men liksom, hur lång är den? 3 timmar där någonstans, tror jag.
Kan jag inte i huvudet.
Och de här 3 timmarna satt jag liksom väntade och liksom tyckte att det här är en bra film. Men väntade på det som var riktigt bra, att det skulle hända. Och det kom aldrig. Men jag tror att det är ett fenomen som finns bland alla bra filmer, med få undantag, att om det är jättemycket snack om dem och om alla säger att den är bra, så kommer man ha skyhöga förväntningar och tycka att den är sämre än vad man hade tyckt annars.
Exakt, liksom, för alla filmer som släpps så finns det alltid en höjdpunkt i filmen, och det är alltid den som sätter standarden för om folk tycker filmen är bra eller inte.
Ja.
Och då är, folk tolkar ju alltid den här höjdpunkten olika. Vissa tycker det är superbra, men har man fått det liksom, att folk pratar om det för mycket innan, så kan det gärna bli överhypat och man inte riktigt får samma intresse för det.
Jo, alltså jag tycker också det här, just det här du säger, den här stora händelsen i filmen. Det är ju som till exempel, nu är inte de kopplade i plotten, men som den sista Hobbit-filmen. Ja, Femherrakriget då. Den var, alltså, man sitter, de första 2 filmerna var väldigt bra. Och sen kommer sista filmen och man sitter och väntar på den här stora grejen som ska hända. Man känner, det här kommer vara ett bra slut på serien. Men det kom aldrig. Man satt bara och väntade, men det kom aldrig. Och då känner man att, alltså, den här stora händelsen i filmen är så pass viktig, så det går inte att liksom lämna ut den.
Sen tror jag inte att uppföljare är en bra idé, liksom overall. Liksom, just The Hobbit, jag såg första och tyckte den var ganska dålig. Eller uppföljare, det känns ju som en allmänt dålig idé om de första filmerna var hur bra som helst och liksom alla tyckte om dem.
Exakt, då blir det alltid mer mening, som en grej att man ska fortsätta mjölka pengar liksom på en känd titel.
Ja, och det är väldigt genomskinligt på något sätt.
Jo, men jag kan ändå förstå liksom att de vill få ut liksom, för det är ändå böcker. Men nu tänkte jag att vi skulle köra våran nästa låt.
Ja.
Det kommer vara Fire med Louis the Child och Evelyn. Looking up, starlight, take me there. Yeah, I wanna fly, won't go, bankroll. Wanna feel the rush of the front row. Paycheck, late again, barely hanging on to the apartment. Doing it my way, ain't nothing free about the freeway. But I'm miles off the ground. I'm leaving this home and city to burn. And I watch it go down. Ooh, cause that song gonna take me with it. Hey, and I'm
good to the last drop. You can see me light up from the rooftops. But I'm miles off the ground. I'm leaving this home and city to burn. And I watch it go down. Ooh, cause that song gonna take me with it. Hey, and I'm building a fire.
Välkomna tillbaks. Det här, mitt namn är Filip och ni lyssnar på Radio Sigtuna. Ja, så vi tänkte fortsätta med vårt filmsnack här lite nu. Och ja, vad har vi på menyn nu då, Gustav?
På menyn har vi Shutter Island. En film från 2010 med Leonardo DiCaprio i huvudrollen. Och det var ett tag sedan jag såg den. Så Victor, skulle du vilja berätta plotten?
Ja, den handlar ju, eller ja, om, för att inte avslöja någonting så kan man ju ta det från start att det handlar om... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg hans namn. Vad heter han, Gustav?
Ja, jag minns inte. Han får ju ett annat namn lite senare i filmen. Ja. På grund av vissa omständigheter.
I alla fall, vi struntar i namnet. Ja. Det handlar i alla fall om en...
Kalla honom Leo.
Ja, exakt. Men det handlar om en poliskommissarie då. Som är på väg ut på en ö som faktiskt är en stor anläggning för psykiskt sjuka människor. Och där händer en massa saker som de ska undersöka. Det är bland annat ett försvinnande.
Och genom filmen så får man reda lite på Leos bakgrund. Speciellt innan han var poliskommissarie till exempel. Får man veta att han är en andra världskriget veteran. Och att han har sett väldigt mycket som skulle kunna påverka hans psyke till exempel.
Jo, och sen så utöver filmen så han förhör ju personal där ute på Shutter Island och även patienter då, och han tycker att det är ingenting som riktigt känns liksom överens med allting. Det är någonting som inte stämmer liksom. Det är liksom, han får historier som han tycker är så här jättekonstiga och
som motsäger varandra ofta.
Ja, exakt.
Man kan ju ta det där försvinnandet som ett exempel, för det finns inga bevis för hennes försvinnande. Det är som att hon har liksom bara sjunkit igenom väggarna och bara försvunnit. Det är det som gör det så intressant.
Jo, sen så fortsätter ju den filmen och han börjar ju tänka han hör ju historier om att de gör experiment på patienterna där då, ute på Shutter Island. Och gör så att de förlorar sina känslor och de inte känner någonting. Så han börjar undersöka det där och han tror att hela Shutter Island ligger bakom det. Att alla liksom är med på det där. Så han börjar undersöka det där ju då. Och så efter ett tag så liksom hittar han om en till patient som det inte finns någonting att skrivet om. Det är bara att han hittar att det finns en till patient som allt är raderat på.
Och den här filmen är svår att snacka om utan att prata om slutet. Så att innan vi gör ett undantag och berättar, för slutet är väldigt intressant just för att det är inget slut i sig på sätt och vis. Just för att det är ingen bok som stänger sig.
Exakt, det blir lite som i Fight Club antagligen då, utgår ifrån att det börjar om från början. Man börjar på noll igen när man kommer till slutet. För att det är så här att Leo upplever ju allting i sitt huvud också. Han leker med personalen och ger dem olika roller.
Jo, hela själva allt det där att han är kommissarie och så, det är ju ett rollspel som är utspelat för han, för Leonardo DiCaprio, för att han ska kunna bli frisk.
Ja, man kan ju lite beskriva det som att han lever kvar i gamla minnen också från sitt tidigare jobb, att han upplever det om och om igen.
Jo, så kommer ju slutet där också, att det är han är på väg, han säger att han blir frisk, men han är ju en patient där, det är han som är den sista patienten då. Så de säger ju att han blir frisk. Och så är att han erkänner att han är det där namnet, att han heter det andra namnet och att han är att han det var hans fel att hans fru dog. Och sen så slutar ju filmen med att de ska gå fram och kolla om han fortfarande är frisk. Och då så går han ju fram och då så lever han fortfarande kvar i det här att han är en kommissarie och att han ska vara så.
Fast det är där det intressanta kommer, för man vet inte om han på riktigt inser själv eller om han skådespelar med dem igen för att få sin vilja igenom. Det är att han inte vill leva längre, antagligen.
För han säger ju något i stil med, nu citerar jag inte direkt, men vad är värst, att leva som ett monster eller dö medveten? Eller något inom den ramen. Och det väcker ju tanken att oj, han kanske bara vill dö, helt enkelt, och låtsas vara psykiskt sjuk. För han vet ju att de som är psykiskt sjuka kommer att experimenteras på. Eller bli lobotomerade.
Exakt. De som är utanför räddningen då, så att säga, de experimenteras ju med, helt enkelt. Mm. Och man kan väl beskriva det som att man blir som en grönsak lite.
Ja, precis. Lobotomering, det innebär ju att man de två hjärnhalvorna sitter ihop i hundratusentals nervtrådar och då skär man av dem helt enkelt, så att hjärnorna separeras helt. Och ja, och då blir man en vandrande grönsak helt enkelt. Och han kanske tyckte att det var ett bättre alternativ än att gå runt och veta att han mördade sin fru. Men samtidigt så behöver det ju inte vara så, utan det skulle ju också kunna vara att han faktiskt är psykiskt sjuk. Och det är det här man inte får reda på. Och det här är ett ganska vanligt drag av filmens regissör, heter Martin Scorsese, tror jag. Jag talar det rätt. Och han har det här ganska ofta, att han lämnar slutet öppet.
Kommer du på några fler titlar han har gjort som du kan jämföra med den här filmen?
Får se. Jag tror att
Gatsby.
Var det han som gjorde den?
Ja. Är det inte bara för att Leo är med den då?
Nej, jag är nästan säker på att det är Martin Scorsese som har gjort den.
Den filmen var dålig. Vill jag bara få in den med en stor besvikelse.
Jo, men det är ju, den filmen är, den är inte så jättebra, men man kan fortfarande dra själva dragningen till det här att slutet lämnas helt öppet.
Mm. Det är samma sak. Jo, men det kan man ju liksom.
Ja. Nej, bra film. Bra film. Vad tycker du om liksom castingen, Victor?
Om själva castingen, alltså för rollerna tänker du?
Ja.
Leo är ju, ja, han är ju, om man säger så här, han är ju inte underskattad eller överskattad. Han är ju jävligt bra på det han gör. Och sen så har vi Mark Ruffalo då som spelar hans vad heter det?
Psykolog.
Ja, psykolog, men också så spelar han ju
hans
medhjälpare, vad kallas det? Lite, han är lite eller Batmans Robin liksom. Ja. I den filmen. Och ja, alltså det, de två personerna avgör ju verkligen hela filmen. De är ju riktigt duktiga på det de gör.
Ja. Ja, Leonardo DiCaprio är ju verkligen, det är ju lite av en klyscha att säga att han är en bra skådis, men han är en bra skådis.
Ja,
verkligen.
Jo, han är ju det. Han fick ju till slut sin Oscar här förra året för The Revenant. Det var ju kul att det ändå hände.
Fast han är ju oftast i sådana roller också, som de här, som till exempel Shutter Island och Gatsby. Han är ju oftast i sådana roller. Han är väldigt bra på att spela sådana roller, skulle jag säga.
Ja. Ja, det är svårt att se honom i en annan typ av film. Typ en Adam Sandler komedi.
Nej, exakt.
Ja.
Han passar inte riktigt in där.
Lite musik.
Ja. Då ska vi ta nästa låt nu då. Det kommer vara Do You Don't You med Haywire. Hoppas ni gillar den.
Do you hear what I hear? Do you get what I'm there? Do you know what I know? Do you know what we share? Do you hear what I hear? I know what we share. I know.
Till Radio Sigtuna. Ni lyssnade precis på Do You Don't You av Haywire. Och mitt namn är Filip Sivander.
Mitt namn är Viktor.
Och mitt namn är Gustav.
Vi kommer lyssna på Musikhörnan.
Vi kommer vara med dig i en halvtimme till
och, ungefär.
Ungefär. Och prata om filmer. Och ja,
allt däremellan, vi är duktiga på att spåra av.
Men så nästa film, eller det här är inte riktigt en film, men det här är mer en hel,
ja, en
franchise,
filmserie
kan man säga. Och det är nämligen Star Wars.
Yes, vi tänkte just framförallt att snacka om Star Wars, eftersom att det är väl egentligen det som har satt grunden för de flesta science fiction filmer överlag. Det mesta kollar jag alltid tillbaka till Star Wars på något sätt.
Ja, ja, precis. Sen tror jag att vi alla växte upp med Star Wars på ett eller annat sätt, så det är ju svårt att inte ha en sorts sentimental koppling till det, tror jag.
Jo, exakt. Våra föräldrar är ju ganska passande ålder för när det här släpptes och var ganska nytt och coolt liksom. Så det är ju många, ja, vad blir det, i 40-50 års åldern som gärna hänger kvar i de här filmerna liksom. Det är så mycket kult för dem.
Ja, precis. Ja, den första filmen någonsin i Star Wars Nej, inte, men hela Star Wars-världen kan man säga, kom ju ut 1977 och innehåller ju för sin tid, jag vet inte om ni har sett den nyligen, den innehåller ju väldigt banbrytande effekter och idéer, och liksom den här världen, den här idén om science fiction fanns ju inte riktigt på samma sätt innan Star Wars. Vad tycker du, Filip?
Jo, alltså, jag har ju sett den då när det kom ut då, det var ju väldigt effekterna på hur det var, det utspelade sig i rymden, även nere på olika planeter, men mycket i rymden då, första filmen. Det var ju mycket effekter då på hur de kunde få mycket så här av lasersvärden till exempel som var där. Det var väldigt, som du säger, det var väldigt banbrytande för den delen i, vet du det, själva den delen i tiden då. Men det är ju ingenting jämfört hur det ser ut nu. Men då var det väldigt banbrytande.
Ja, det är också mycket med det här med den här sterila liksom sci-fi-miljön liksom. Som om man även kollar på till exempel våran rymdteknik vi har idag, inte ens lik överhuvudtaget. Det ser väldigt rörigt ut om man jämför med hur det ser ut i filmerna till exempel.
Ja, ja, precis. Och jag vet att liksom när jag var liten, var, snackar vi kanske 8 år, då var det ju få kompisar som inte hade ett lasersvärd hemma.
Nej.
En nära kompis som heter Henry har fortfarande ett lasersvärd. Och som man har på sitt rum.
Jo, men det var väl ändå en så här ganska återkommande grej som man kanske lekte på skolgården när man var liten liksom.
Jo.
Jag vet en gång, vi har ju känt varandra väldigt länge, Victor. Ja. En gång när jag kom hem till dig så var du ute och lekte med ditt lasersvärd.
Ja, det där är ju en lögn.
Var inte det förra veckan, eller?
Ja, men det kanske var något sånt.
Nej, men i alla fall. Och ja. Sen har ju det kommit ut lite nya filmer här som vi alla har varit och sett, tror jag. Filip, du har sett dem.
Ja, absolut.
Vad tyckte ni?
Ja, alltså jag tyckte, det kom ju ut nu Star Wars 7 då. Det kom ut för...
Ja, för ett litet tag sedan. Men i alla fall den som följer originalserien, så att säga.
Jo, den kom ju för ungefär 2 år sedan. Och den utspelade sig då efter 6:an då. Och det var... Den handlade mycket om... Det var ju gamla, vet du det, de gamla som Luke Skywalker och...
Gamla skådisarna.
Gamla skådisarna var med liksom.
De.
Fast de var ju gamla då.
Exakt, de är åldrade nu. Det är ju... Utspelar sig ganska många år efter det som hände i 6:an.
Jo, så då fortsätter de ju. Och de ska ju, ja, för mig det kommer några fler filmer till de här.
Ja, de kommer ju fortsätta på, alltså den originala serien. Men sen så kommer ju också den här filmen nyligen, Rogue One, som var lite fristående från de andra. Vad tyckte ni om den? Jag tyckte personligen att det är typ den bästa Star Wars-filmen, för att den bryter helt från de andra.
På vilket sätt?
Just det här att det är inte... Det är inte liksom det här, hur ska jag beskriva det, teater. Det är inte riktigt så här teaterstyle över det hela som det är i de andra filmerna.
Det är
den
inte
här,
lika mycket opera.
Ja, men exakt. Den här bryter sig liksom loss och är lite egen, liksom lite mer modern på hur, ja, hur liksom berättelser, ja, berättas i en film då liksom.
Mm. Den utspelar sig väl mellan 3:an och 4:an.
Exakt, den utspelar, ja, det är ju sån rörig serie.
Jag har inte sett den än, men jag har hört att den ska vara väldigt bra.
Mm. Jo, men det är, jag kan inte riktigt säga att det är en plot twist, men det är inte alltid det här att de goda överlever alltid. Det är intressant i den här filmen, och det är det jag tycker om. Eftersom att de andra så kan man ju alltid förutspå vad som händer.
Den är också lite banbrytande, skulle man kunna säga.
Ja, jo, men jag har sagt det.
Jo, men alltså själva, den är liksom, den bryter ut från liksom själva idén över hela Star Wars.
Nej, exakt, liksom Star Wars-sagan. Ja.
Jag sitter och läser det här lite om budgeten och liknande. Och det är inga små siffror som kommer upp. Vill jag bara ha lite som en fotnot.
Kan man få ett nummer?
Får se, 2012 så värderades hela Star Wars, vad ska man säga, franchisen till 4 biljoner dollar.
Och det är ganska mycket pengar.
Det är ganska mycket pengar. Och
det är mycket pengar.
Och jag vill bara ha in det, för att man glömmer ofta det att filmer är ju inte bara ett nöje, det är också, det handlar om så otroligt stora pengar. Men det ser man ju också i produktionerna. Vilket man kanske inte gjorde. Jag vet inte om ni har sett de tidiga Star Wars-filmerna från typ tidigt 2000 och sent 90-tal.
Tänker du om animerade?
Nej.
Okej, du menar de som anses vara 1:an, 2:an, 3:an.
Ja, precis.
Men som nu är 4:an, 5:an, 6:an.
Som fick väldigt mycket kritik just för att de såg lite lökiga ut. Och det var för mycket fokus på liksom att ha dataanimation och liknande.
Ja, de klagade väl mycket på att det var för mycket green screen och grejer. Trots att det till och med finns liksom bakom kulisserna, där det visas att mycket saker de gör är ju materiellt.
Ja, precis. Och det är häftigt. Faktiskt, en av skådisarna i de här tidiga filmerna som spelade unga Luke Skywalker blev så pass mobbad för de här filmerna senare i livet, för att de var universellt hatade, att han utvecklade schizofreni och gick in i väggen totalt. Så innan vi spelar nästa låt så vill jag bara uppmana alla lyssnare till att vara snäll mot skådespelare.
Yes, och då ska vi köra nästa låt. Och det kommer vara en gammal klassiker nu när det går tillbaka lite. Det kommer vara They Don't Care About Us med Michael Jackson, som jag tror många av er redan har hört. Thank you. Ja, det där var They Don't Care About Us med Michael Jackson. En riktigt bra låt, eller vad tycker ni?
Jag håller med.
Jo då, det är en schysst låt.
Och därför, lite på samma tema som låten, ska vi nu prata om min kanske favoritfilm The Shawshank Redemption, eller på svenska Nyckeln till frihet.
Ja, den filmen är ju, ja, det är den, den har bäst omdöme på hela IMDb, som man kan säga. Det är den största sajten på internet då, för att ranka filmer då, kan man säga. Och ja, Gustav, vad tyckte du om den första gången du såg den?
Jag minns att jag först var lite skeptisk, för att jag hade tidigare sett Gudfadern, som är tvåa på IMDb, och tyckte att den var ganska dålig. Så jag trodde att jag skulle gå in, om jag gick in med samma attityd på The Shawshank Redemption, så skulle jag tycka att den var dålig. Så jag försökte sänka mina förväntningar lite, men sen så förstod jag att det inte behövdes, för att jag tycker att det är den bästa filmen. Och den är ju också skriven, den är baserad på en bok skriven av Stephen King, precis som Den gröna milen. Och ja, den är soft.
Ja, jag har inte riktigt sett den, alltså. Vad handlar filmen egentligen om?
Ja, då, den handlar ju då om skådespelaren Tim Robinson. Eller ja, han har ju ett karaktärsnamn vars jag inte kommer på nu. Men Tim Robinson i alla fall blir oskyldigt dömd för mordet på sin exfru och hennes, vad ska man säga, den som hon vänstrade med då, kan vi säga. Ja.
Och brevbäraren.
Ja, brevbäraren kan man kalla. Ja. Exakt, och han blir då dömd till livstid i fängelse och hamnar på fängelset Shawshank, och där inne träffar han Morgan Freeman.
Han Robbins är först väldigt introvert och håller sig mest till sig själv, men efter en viss tid så blir Robbins och Freeman kompisar i filmen. Och eftersom Robbins är en väldigt bildad man, han var ju bankman innan han hamnade i fängelse, i stor kontrast till resten av fångarna som tillhörde samhällets bottenskrap, kan man ju säga. Så lyckas han öppna ett bibliotek bland annat. Han lyckas få in öl, vilket är väldigt uppskattat.
Ja, alltså han gör ju väldigt mycket för det här fängelset. Han förbättrar ju många grejer. Men det är också så här att han blir väldigt utnyttjad av de högt uppsatta personerna på det här fängelset, bland annat direktören för fängelset.
Ja, precis.
De utnyttjar hans sätt att räkna pengar, hans kunnigheter med pengar, för att han vet ju alla små liksom hål man kan komma undan med för att till exempel kunna skattesmita bland annat.
Ja, precis. Och detta håller på att ta, och men efter ett mord på fängelset på en av Robins kompisar, en av hans, vad ska man säga, hans elever nästan.
Ja, men en av hans närmare vänner i alla fall, som har kommit honom nära där inne.
Den här blir mördad, och han blir mördad för att han hade information om att Robbins från början var oskyldigt dömd. Men detta passar inte fängelsedirektörens agenda, för han vill ha kvar Robbins och sköta hans pappersarbete egentligen. Spola fram lite, och han lyckas rymma efter 20 år någonting.
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur länge han sitter där. Filmen utspelar sig under ganska många år i alla fall.
Ja.
Och han lyckas i alla fall, eller under alla år han satt där på fängelset, så har han i hemlighet, och det syns aldrig i filmen, suttit och grävt i väggen i sin cell.
Mm. Och kommer ut en dag, och då visar det sig att han har i hemlighet, eftersom han skött bankens pappersarbete, lagt över massa pengar till sig själv, kortfattat. Och när han kommer ut så tar han de pengarna och rymmer.
Exakt, han rymmer utomlands till, ja vad är det, det är något exotiskt land i alla fall, vid ett hotell.
Ja, och han köper en båt, och sen ett tag senare så kommer Freeman ner, och filmen slutar med att de kramas på stranden. Och jag tycker nog att det är den bästa filmen som jag någonsin sett.
Ja, det kan vara en av de absolut bästa filmer jag har sett. Och Filip, eftersom att du inte har kollat på den här, så tänkte jag att du kanske har några frågor, eller?
Ja, så alltså, jag tänkte mycket på det här med hans mördare, eller han som mördade hans exfru eller vad man säger. Vem var det som hittade honom?
Det är ju faktiskt en viktig detalj som vi missade. Den snubben åker ju faktiskt dit för ett annat brott senare och hamnar på samma anstalt. Det är då de här planerna om hur han ska få sin oskyldighet bevisad börjar dyka upp. Men det är då den här fängelsedirektören sätter stopp för det.
Men han blir aldrig riktigt frikänd, den här killen?
Nej, han blir aldrig frikänd. Det slutar med att han rymmer.
Får man veta hur Morgan Freeman kommer ut ur fängelset?
Ja, han sitter av sin tid. På sätt och vis. Jag vet inte hur ofta, men kanske var sjunde eller tionde år så får han träffa som en jury som ska avgöra om han kan bli släppt för det mordet som han hade begått. Det var därför han hamnade i fängelse. Och till slut så blir han släppt. Ja, och det är väl det. Och så drar han ner till Robbins. Nej, det är en fin film. Och jag tänker också på det här med det är väl ett drag inom alla Stephen Kings noveller och romaner, att de utspelar sig på 1930-40-talet annanstans och speglar mycket rasism och mycket klasskillnader. Och för det får man ju se mycket, till exempel hur Freeman blir behandlad genom filmen.
Ja, det är mycket, mycket misär i majoriteten av grejerna han skriver, eller det som de böcker som har blivit filmer. Så handlar det ofta om misär eller skräck.
Ja, precis. Nej, men han är en duktig författare. Ja.
Det var väl egentligen kanske allt för oss, eller?
Ja, jag börjar nästan tro det. Vi ska väl tacka för oss. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och jag tror att vi avslutar med en låt.
Det tycker jag.
Ja.
Ni har lyssnat på Radio Sigtuna 88,2 med programmet Filmhörnan. Det är en radioutbildning i samarbete med Arlanda gymnasiet och Radio Sigtuna. Mitt namn är Filip.
Mitt namn är Viktor.
Och mitt namn är Gustav.
Och vi tackar för oss. Här kommer True Disaster med Tove Lo.
Pretty boys, they didn't teach me things I didn't know. They don't have the thing that I need, but they don't know they don't. You got that old thing about ya, yeah, and I can't hide my feels. Pretty girls, they always die out, need another sex appeal. I said, come on, cause zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on, cause zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Pretty girls, they like a fancy, but you don't keep it clean. I'm just straight up mad. A fool in love roll up beside me, and you're just as bad. So come on, cause zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Cause zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster.